vill jag hälsa er alla hjärtligt välkomna. Mitt namn är Ramona Fransson. Egentligen så är jag deckarförfattare. Men det här seminariet ska handla om min självbiografi som heter Älskling, vi blir inte med barn. Och den utspelar sig mellan 1976 och fram till 1993. Och när jag skrev den i början av 90-talet så var tanken faktiskt att det skulle sluta med att vi fick barn. Men så blev det inte. Och jag slängde in den i en byrålåda. Men däremot så tyckte jag att det var så himla kul att skriva. Det gav mig glädje och självförtroende och styrka på alla sätt. Och deckare, den genren passade mig väldigt bra. Eftersom det är mord, kärlek, intriger och ja, ni vet, spänning och allt det där. Så därför så fortsatte jag att skriva deckare. Men i Älskling vi blir inte med barn så berättar jag bland annat en del av svensk sjukdomshistoria när den är som sämst. Och det kanske finns någon här ute i publiken som sitter på vad jag brukar säga, karusellen att försöka bli med barn. Och ni kan absolut läsa den här boken som en tragisk men också väldigt rolig historia. Och tänka så här att vilken tur att inte vi behöver göra de här underliga undersökningarna som jag och min dåvarande kille fick utstå. Och för att ni ska förstå så ska jag berätta ett exempel ur den här boken som hände då i början av 80-talet. Och då skulle min dåvarande kille och jag göra vad som kallades samlagstest. Och bara ordet samlagstest, det hör man ju hur kul det låter. Och då var det så här, för att då ville de veta hur spermierna trivdes i slidan. Och om spermierna överhuvudtaget var intresserade av att vilja simma vidare upp genom livmoderhalsen. Och med mig hem fick jag då en tempkurva. Så att jag skulle fylla i min kroppstemperatur varje morgon. Och när det började stegra sig uppåt mot ägglossningstider, då var det dags att ringa till gynekologen och beställa en tid. Och den här speciella morgonen, när veckaklockan ringde 06.00, så kan jag tala om att sex, det var inte vad vi tänkte på det första vi gjorde. Men okej, vi utförde vårt samlag. Min dåvarande kille drog täcket över huvudet, snarkade vidare och jag fick klä på mig och åka till gynekologen. Och jag kommer ihåg när jag satt där i väntrummet på en stol. Då kände jag hur spermierna rann ut i trosorna. Ja, men i alla fall så var det min tur att komma in till gynekologen. Och den här gynekologstolen, det är det absolut värsta, monstruösa instrument att ligga i. Jag fick hjälp att komma upp i den här stolen. Och när jag ligger där med benen i vädret så vet jag att när det ska bli skrapning i slidan så är det obehagligt. Men det är inte så ont. Men däremot skrapningen i livmoderhalsen, det gör så vansinnigt ont på mig. Och jag bytte ihop och jag bytte ihop. Det gjorde så ont. Men till slut så var jag färdig och så fick jag hjälp att komma ur den här stolen. Så står man där ändå med ett fånigt leende. Tack snälla doktor. Och så på med kläderna igen. Och så var det dags för det enskilda samtalet med gynekologen. Och så kom jag in där och så är det den här eviga frågan. Hur lång tid ska jag vänta på att få ett svar på det här provet? För på den tiden så var det, allting var så, jag var dödtrött på att vänta. Jag var dödstrött på att vänta på läkartider, provsvar. Alltså den här väntan gjorde mig fullständigt galen. Men den här gången hade vi tur, en vecka bara. Och mycket riktigt, en vecka senare så damp det ner ett litet käckt kuvert i brevlådan. Där det stod att ja, allting var helt okej. Och sen då så kom det stora genombrottet för oss ofrivilligt barnlösa. Och det var 1982. Och jag kom faktiskt ihåg hur det kändes. För jag bodde på Nordensjösgatan. Och när jag var på väg hem från jobbet så var hela Linnégatan tapiserad med de här gula löpsedlarna. Och stora svarta bokstäver som skrek ut Sveriges första provrörsbarn är fött. Och det här var 1982. Och jag blev så glad. Jag blev hysteriskt lycklig alltså. Och jag skyndade mig hem fort som bara den. Och slängde mig på telefonen och ringde upp till Sahlgrenska. Jag har läst det och det är fantastiskt, när är det min tur och kan du sätta upp oss på en tid? Och jag menar, jag såg faktiskt, för jag var ute och körde barnvagnen, helt klart. Ja, och så säger hon, visst Ramona, sa hon. Vänta lite grann så ska jag gå och hämta dina journaler. Ja, visst, självklart. Och jag hängde kvar där, jag var så lycklig. Så kom hon tillbaka. Så du Ramona, i dina journaler så står det att du har ingen förträngning på dina äggledare. Och du har heller inga problem med äggledarna vad vi kan se. Och tyvärr, då kan inte du vara en del av det här projektet. För det är bara till för dem som har problem med sina äggledare. Eller förträngningar eller på annat sätt. Men kanske om några år så kanske det kan bli du och din killes tur. Alltså, det var bara rullgardinen rakt ner så. Jag kunde inte ens... Jag förstod liksom inte, vad gör jag här? Vad gör jag på den här planeten som kvinna? Om jag inte kan få barn? Det måste ju ändå vara meningen med allting. Redan som ung, när jag var tonåring, så satt jag ju barnvakt. Jag älskar unga, det gör jag än idag. Men jag menar, för mig var det så självklart att jag skulle få en familj, många barn och massa unga ville jag ha helst. Så att, nej, jag kunde liksom inte fatta vad meningen var med att jag hade då känt att jag hade fått bröst och menstruationen. Och allting var ju en förberedelse för att jag skulle få barn. Och det är ju de naturliga känslorna som de flesta kvinnor har. Jag säger inte alla, men de flesta i alla fall. Och sen har vi också då media, alla de här kändisreportagen. Man kan ständigt läsa, nu har vi fått vårt kärleksbarn och nu har vårt underbara kärleksbarn blivit fött. Och jag menar, jag är ingen självplågare, men jag slängde mig och jag lusläste alla de här reportagen och grät och grät och grät och undrade, varför just jag? Varför kan inte jag få barn? Och sen har vi tv och radio som också har kändisar på intervjuer när de har fått barn och så. Och du vet jag, vid ett speciellt tillfälle när jag lyssnade på radion så var det en författare som blev intervjuad. Och så frågade journalisten då, ja, du har ju nu nyss blivit förälder. Hur känns det nu att ha blivit förälder? Jo, så författaren, jag har blivit mycket bättre som författare nu när jag har fått barn. Och det säger jag bara, att en författare som inte har barn kan aldrig bli så bra som en författare som har barn. Då säger jag bara ett namn. Selma Lagerlöf. Hon fick Nobelpriset i litteratur 1909 och hon är barnlös. Så med andra ord, jag, Ramona Fransson, författare, håller just nu på och skriver mig till ett Nobelpris i litteratur. Tackar jag alldeles särskilt för. Nej. Jag menar, det här är så idiotiskt. Alltså, om vi säger att du är busschaufför, du är sjukvårdsbiträde, du är läkare och du är duktig i ditt yrke, så blir inte du per automatik duktigare bara för att du får barn. Du får ett annat liv, självklart, men inte att du blir duktigare. Nej, nej, nej. Det är så långt är det idiotiskt. Det är så dumt så klockorna stannar. Men jag kan också säga så här att under alla mina år som jag kämpade för att bli med barn så var det jättemånga som kom till mig och sa så här: Ramona, barn är inte lika med lycka. Jo, är det visst? Är det visst? Nej Ramona, det är inte så. Det är inte så. Barn är inte lika med lycka. Jo då, det är det visst det. För mig, det gick inte att övertyga mig då. Så jag förstår att det är många som känner så. Idag så vet jag ju bättre. Att det går att leva ett alldeles utmärkt och lyckligt liv även utan barn. Och när jag omarbetade då, älskling, vi blir inte med barn, så tog jag också kontakt med Lars Nilsson som min man, min nuvarande make och jag hade till hjälp. Och han är då docent och överläkare och även ansvarig för reproduktionsenheten på Sahlgrenska här i Göteborg. För jag kände att jag ville ha en genomgång av det medicinska så att jag hade gjort rätt och sedan också en uppdatering av de eventuella frågorna som kan komma idag. För det här är ju ingen sjukdom som är på något sätt omodern, utan det kommer hela tiden, imorgon, i övermorgon, i nästa vecka, nya par som tyvärr upptäcker då att vi kan inte få barn på ett normalt, eller ja, hemma i sängen då. Mm. Så att det här är, och då tackar jag tackar verkligen Lars Nilsson speciellt för detta, för att han ställde upp. För det hjälpte mig verkligen jättemycket, och han var också en underbar läkare skulle jag vilja säga. Om alla hade honom som IVF-läkare så skulle det vara mycket vunnet på det. När det gäller det här med att ha vård i Sverige, så trodde jag faktiskt att nu då efter 16 år, för det var nämligen 16 år sedan som Världshälsoorganisationen hade beslutat att ofrivillig barnlöshet skulle vara en sjukdom, precis som vilken sjukdom som helst. Så jag trodde faktiskt att alla i Sverige, var man än bor, har samma vård. Nej, det var inte så. Jag skickade runt e-post till samtliga län och landsting i Sverige och fick till min förvåning veta att i norra sjukvårdsregionen så har de tagit en policy, och de, det betyder inte då läkare eller sjuksköterskor, utan det är sjukvårdspolitikerna som har tagit den här policyn. Att om du bor i Västernorrlands landsting, Västerbottens landsting, Norrbottens landsting, så får du ett IVF-försök och en frys. IVF, det är alltså in vitro fertilisering. Det betyder att man har tagit ut ett ägg från kvinnan och befruktat det utanför kroppen med mannens spermier. Och efter viss celldelning så förs det här embryot tillbaka in i kvinnans kropp. Det är IVF. Frys, det betyder att man redan har ett embryo som är befruktat och för sedan då tillbaka det här till kvinnans kropp. Men om du bor exempelvis i Västra Götalands län eller i Dalarna, Uppsala och i Sörmland och Gotland och Halland och Skåne, då får du tre IVF-försök. Och jag menar, allvarligt talat, nu tänker vi oss följande scenario här då. Du bor i Umeå, är skriven i Umeå. Du får en hjärtinfarkt. Du hamnar på akuten. Så kommer läkaren. Ja, det var väl tråkigt att du skulle få en infarkt här i Umeå. För vi kan tyvärr inte hjälpa dig lika bra här som om du hade fått den i Uppsala. Nej, hallå. Vem skulle tycka att det var okej? Nej, men så är det om du är ofrivilligt barnlös. Då kan du bo uppe i Umeå och få ett IVF-försök, en frys. Och så bor du här i Västra Götaland och så får du tre IVF-försök. Det tycker jag är så, jag är så förbannad rent ut sagt på våra sjukvårdspolitiker som överhuvudtaget inte ens förstår att denna rättvisan kan de ge. Vi kan inte ge rättvisa till alla här i världen, men just den rättvisan kan vi faktiskt ge de som är ofrivilligt barnlösa. Och det är ju så här att det finns ju en tid i ens liv när man då är, säg, mellan 20 och 40. Man är flera par som umgås, man går på konserter, man går på middagar och på party och allt det här. Och rätt vad det är så kommer det ju i det här gänget, det första paret som säger yes, vi ska ha barn. Och champagnekorkarna flyger ut. Och självklart är det jättekul och det är underbart. Men det finns kanske då ett par i just det här gänget som inte kan få barn och inte kan prata om det. Och då hoppas jag verkligen att alla förstår hur viktigt det är att man läser den här boken. Alltså. För jag säger så här, det här är en bok för alla. För alla alltså. Även om man har barn, om man har fått barn genom IVF eller om man har fått barn lätt och enkelt, så är detta en fantastisk bok som beskriver mina känslor. Och mina känslor är nog inte så stort, alltså väsenskilda från alla andra. Jag menar, jag har gråtit floder. Jag har slängt apelsiner i väggen. Jag har slitit sönder saker och ting hemma. Alltså, jag har sparkat på dörrar och väggar och jag har legat och gråtit och gråtit och gråtit och gråtit. Men jag vet också att det går att leva ett liv utan barn. Det är annorlunda, men det går. Och jag hoppas verkligen att Alltså skulle jag kunna så skulle jag faktiskt skicka en sån här till varenda politiker i hela Sverige. Men det är tyvärr. Men alltså det är så, den här frågan är så, för det första är det tabubelagd, för många skäms. Och då undrar jag så här, varför ska du skämmas över över en sjukdom? Jag menar, om du har ett benbrott i armen och om du så har fått det på fyllan, så inte 17 skäms du för det. Självklart inte. Och man ska inte skämmas för att man inte kan få barn. Det ska man inte göra. För det, jag hoppas verkligen att den här boken kan bli en samtalsöppnare. Jag vet en tjej som skickade ett mejl till mig och sa, vi orkar inte prata om det med våra vänner. Så därför så har jag köpt den här boken och så har jag lagt den hemma på vardagsrumsbordet. Så när våra vänner kommer så ser de den och så, aha, okej. Ja, kan inte ni få barn eller? Ja. Och då har de genast fått en liten lättare öppning. Och så blir det också då, ursäkta, nästa gång att när nästa i gänget får barn så kanske det blir lite mer dämpat, tas lite mer hänsyn till det paret som man vet, ursäkta, har problem. Alltså man kommer inte med champagneflaskan dundrande, utan man vet, vi tar det lite easy, för de har ju problem. Vi kan ju fira lite mera kanske hemma ensamma istället för att vi ska vräka ut över dessa. Så att därför har jag skrivit Älskling, vi blir inte med barn, och det är en sann historia. Det här är sanning. Alltså jag har alla känslor, alla medicinska undersökningar som jag har genomgått, och min dåvarande och min nuvarande, det är rena rama sanningen faktiskt. Och jag är jätteglad för att jag fick möjligheten att dela med mig av min bok till er, och att jag är verkligen glad över att ni kom. Tusen tack. Och är det så att ni vill att jag ska signera, och ni vill ha, för vi har rea hela ända fram till vi stänger klockan 5. Och vi finns i Anomar förlagsmonter. Och det är det som är David 04:04. Tusen tack. Har ni några frågor så får ni gärna ställa dem. Någon som har en fråga? Ja. Jo, det var en bra fråga. Det var så här att jag ansökte om adoption. Jag fick en jättebunt papper hem. När jag hade gått igenom dem så förstod jag redan att jag var ute ur leken. Eftersom min barndom var en katastrof. Tyvärr, så är det bara. Jag fick mycket stryk och vi hade mycket problem hemma. Jag håller faktiskt på att skriva en självbiografi om det också. Den heter Ändhållplats Sverige. För min pappa, han kom efter andra världskriget. Han var jude och han kom på falska papper. Och min mamma också efter kriget. Alltså det var mycket sådana saker. Och min pappa, han led verkligen av kriget. Men det fanns ju inte den hjälpen som finns idag och få då på den tiden. Så jag brukar säga så här, för att säga det kort. Andra världskriget tog slut enligt historieboken i maj månad 1945. Men den fortsatte hemma hos mig. Så därför visste jag att jag hade aldrig blivit godkänd som adoptivmamma. Och så är det bara. Och det är ju ingenting man kan göra någonting åt. Utan det är som jag brukar säga, livet är inte rättvist. Så är det. Och sen är det ju också så att adoption, det är inte billigt. Alla har ju inte råd med det. Det kostar ju kanske bortåt 150 000 kronor. Så det är också, det är därför som jag är så ivrig och vill slåss så ivrigt för att alla ska få 3 IVF-försök. Var helst i Sverige man bor. För då kan man i alla fall kanske förlika sig med tanken på att man inte får barn, om man i alla fall har fått den bästa tänkbara vården som finns. Någon annan som har frågor? Nej. Då tackar jag så jättemycket än en gång. Tack så jättemycket.